Du lyssnar på Eurotrip, din bästa kompis hela vägen fram till finalen av EM 2024. Idag med mig Frida Olsson och Noah Bachner. Idag kommer ni få höra allting om England. För herregud vilken match det blev. Inte spelmässigt kanske, men dramaturgiskt. Ska vi säga så? Eller vad har du för känslor nu?
Orättvist mot Slovakien. Som gör en jättebra spelmässig match. Stora delar av den tycker jag. Nej, det var ju kaos. En fullständigt kaotisk insats av England såklart. Och jag beskrev det efter matchen som en freakshow. Alltså det är det det är. Det är... Det är en väldigt konstig turnering för England hittills. De har inte varit bra i många minuter och ändå är de i kvartsfinal. Och spelare för spelare kommer de gå in som favorit i den kvartsfinalen. Men ändå är det egentligen ingen, tror jag, som på förhand nu skulle tippa att de kommer slå Schweiz. Därför att de har varit så himla dåliga. Och frågan är om inte den här matchen mot Slovakien är den allra sämsta matchen de har gjort hittills.
Jag blir lite provocerad av att Gareth Southgate har den bemanningen han har på bänken. Men han spelar med samma fyra offensivt i varje match som uppenbarligen inte klickar. Alltså det är ju någonting i deras relationssätt som gör att det inte klickar. Eller?
Nej, jag håller inte med. Jag tror inte att det har så mycket med spelarna att göra. Jag tror det skulle se exakt likadant ut om han satte in Ollie Watkins som nia och Cole Palmer och Anthony Gordon på kanterna och spelade med Foden som tia. Utan det handlar ju om att de saknar helt och hållet struktur och mönster i sitt spel i England. De har ingen idé om hur de tillsammans ska skapa målchanser. För de har inte tränat på det. De verkar inte ha pratat om det på ett sätt som att de har gått fram till spelarna. Och det är samma problem för dem i speluppbyggnaden från backlinjen som menar de tar sig framåt i planen. De få gånger de får fram bollen till sin frontkvartett så ser det lika villrådigt och långsamt och förvirrat ut som det gör när de ska spela förbi första pressen. Hur många gånger i den här matchen är det så att Walker, Stones, Mark Gehi och Trippier hamnar på rad och passar sig pressat bakåt längre och längre bak i planen tills de får ge den till Pickford som skickar den 60 meter ut över sidlinjen i bästa fall mot en nickduell som Bukayo Saka förlorar. Så att det är samma problem i alla delar av planen. De klarar inte av att spela fotboll tillsammans. Och det är ju tränarens uppgift att få laget att spela tillsammans. Så att nej, jag köper inte det. För det här diskuteras ju hela tiden i engelsk press. De har ju nu kastat fram varenda spelare i hela truppen. Och snart även spelare i andra trupper som lösningen på problemen för det här laget. Jag tror inte att det skulle inte ändra någonting. De här spelarna har tyvärr inget ramverk att utgå ifrån tillsammans. Och det är Southgates fel.
Men det låter ju ganska hårt att säga att det är Southgates fel. För det är ju inte så att han är ny på posten. Han har ju varit här ett tag. Liksom, fick han för mycket tid?
En sak som jag saknar i jämförelsen av det här laget och det som spelade i Qatar för ett par år sedan här då. För två år sedan. Är ju att han har bytt en del alltså ledarstabsfolk. Bland annat hade han med sig Graham Jones som var... Alltså han har varit assisterande, han har jobbat i Swansea, han har jobbat i Middlesbrough, han jobbade i Newcastle nu med Eddie Howe. Han har varit även i Newcastle innan under Steve Bruce. Så han är en tränare som jag vet har haft ganska stor påverkan på lag. Jag har även pratat med honom på telefon en gång, för han var faktiskt assistent till Roberto Martinez i Belgien under en period också, innan Thierry Henry kom in i ledarstaben. Och då hade vi pratat på telefon, för han var med och lejde Graham Potter till Östersund genom sina kontakter i Middlesbrough och Swansea. Han är borta i den här ledarstaben till exempel. Och jag tror att det gäller ett par andra personer också. Southgate har nog varit mycket en person som vars ledarskap och förmåga att hantera spelarnas personligheter och gruppdynamiken. Han har ju skapat en väldigt mycket mer hälsosam kultur runt landslaget i England. Där han hela tiden med lågaffektivt bemötande deeskalerar press och situationer på ett jättebra sätt. Och får att bli en mer positiv upplevelse att spela för England. Men det har aldrig varit hans grej, tror jag, att sätta de spelmässiga riktlinjerna. Och här ser det ut som att hela ledarteamet är ute på väldigt, väldigt liksom förlist långt ut på havet någonstans. För de har liksom ingen, det finns ingenting i Englands spel. Det går inte att se något mönster i det.
Det känns lite deppigt när man säger så med tanke på vilka spelare de har, alltså England, och med tanke på vad de har gjort under sina säsonger i respektive klubb kan jag känna. Men jag känner också så här, låt honom bara gå, nu vet jag att hans kontrakt är liksom på vippen att gå ut snart. Men alltså, det var liksom inte roligt att se England idag. Det var liksom smärtsamt på något sätt. Alltså om man läser innehållsförteckningen vill jag nästan säga, ja, på varje spelare så är det så här, wow, shit.
Det smakar inte som det står.
Nej, det är dåligt. Det går långsamt. Det är liksom så här, det tittas, det stås på boll. Det är, alltså var det glädjen? Var det peppen? Var det liksom, jag vet inte. Det är, var det identiteten? Alltså det finns liksom ingenting. Det känns som att där de gör nu, det är att de ska gå ut och försvara sig mot någonting som är fullt rimligt att folk tycker. Att det ser skit ut, för det har varit skit. Och då, de kan inte göra två saker samtidigt. Så känner jag.
Nej, det är ju så. Allt det här som folk eftersöker då, mer energi i spelet, spelare i bättre form, det kommer ju av att de får ett möjlighet och någonting att prestera inom. Och det får de inte. Så för mig är det... Och grejen är att de kommer inte liksom kunna implementera någonting nytt lagom till matchen mot Schweiz. Det kommer förmodligen se likadant ut. Här får de ju, de tar sig ur den här matchen för att Slovakien tröttnar i andra halvlek. Och att de har inte ett avslut på mål. Alltså de har ju Declan Rice skjuter i stolpen och Kane nickar ett inlägg utanför innan målet kommer. Men i 94 minuter så spelar de ju med enormt bollinnehav. De passerar ju 500 passningar genom laget utan att ha skjutit ett skott på mål.
Och det är inte så positivt som du på något sätt får det att liksom låta där i ditt tonläge.
Nej, utan det är ju, alltså det är ju ett remarkabelt facit som man ska aldrig hamna där. Nej, men så jag tror inte att det kommer se speciellt annorlunda ut mot Schweiz. Men grejen då med det här laget som vi måste komma till, det är ju att det här statiska, passiviserade laget har så fruktansvärt mycket bra individuell kvalitet att de kan hacka sig vidare i alla fall. Därför att det finns oerhört bra spelare på många positioner rent individuellt. Även om det går inte att känna igen Declan Rice när han spelar här från den spelare man är van att se i Arsenal. Det går absolut inte att känna igen Kyle Walker. Det går inte att känna igen Harry Kane. Det går inte att känna igen Foden, det går inte att känna igen Saka, det går inte att känna igen Bellingham heller. Men i enskilda moment, som det som händer idag efter 94 minuter och 30 sekunders spel, så finns det en individuell kvalitet som kan gräva ut dem ur fruktansvärda situationer. Och det gör att det inte går räkna ut dem mot Schweiz heller.
Brinner du för svensk fotboll? Hos Coolbet hittar du marknadens bästa odds från högsta nivå till division 2. Med vårt stora utbud och generösa odds är vi det självklara valet för dig som söker spänning i vardagen. Välkommen till Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Nej, för det Bellingham gör är ju bevis på att han liksom är en av världens bästa spelare. Han har den här lilla, vad säger man, lilla spetskvaliteten som inte alla har.
Lilla.
Ja, stora. Man får benämna det hur man vill. Men att han ens gör det är ju egentligen galet. Alltså det är idiotiskt att testa det, men det är ju, alltså han liksom geniförklaras ju när den sitter. Hade den gått över hade han ju blivit liksom hånad och häcklad istället, nästan, med tanke på att det ändå är ett ganska bra läge och de har ganska mycket tid där. Men jag känner att vi behöver landa lite i Bellingham, för det här målet är briljant och fullkomligt liksom får den här arenan att explodera på ett sätt som jag inte var, alltså jag blev nästan rädd av ljudvolymen som kom efter målet. Men det händer ju massa andra grejer också, så det blir liksom Bellingham-gate av hela den här matchen till slut.
Ja, alltså målet är ju en sån här ögonblick som passar väldigt väl in på bilden man har av Bellingham. Det är att det här är en enormt stor fotbollsspelare under utveckling. Alltså det har han ju redan blivit, han är redan en stor fotbollsspelare. Men den här typen, samla på sig den här typen av ögonblick, att göra den här typen av mål i den här typen av matcher, i den minuten, i det tillståndet, efter den fruktansvärda insatsen han själv har bjudit på och laget i så långa minuter, att ändå ha självförtroendet och sinnesnärvaron. Han är också fysiskt helt slut. Alltså han ser ju helt färdig ut. Du kan också fråga sig, varför är han det? Men det är ju ett tecken på att det är en spelare med rätt mentalitet för den här nivån. Sen så kan man väl känna sådär att han är ju inne i en rätt delikat skede av sin karriär. Att hans reaktioner efter här, dels att han liksom, ja, målgester, gester mot publiken, hyrsande, olika liksom yvigheter efteråt. Han är ju 21, så det är klart han ska få liksom känna saker och utforska sin väldigt speciella position i världen. För den är väldigt speciell, det kan inte vara lätt att vara honom. Men det här då liksom att ha hyrsat alla tvivlare, det är ju ingen lång lista på tvivlare när det gäller Jude Bellingham. Det är ju inte så att någon har liksom försökt avpolitera honom eller kalla honom för bluff här. utan tvärtom har ju fokus riktats mot helt andra saker i det här engelslaget. Så man kan väl tycka att det är lite sådär, hoppas du inte svävar iväg nu här och blir en sådär lättkränkt Ronaldo-personlighet i, bara för att du är så himla stor. Samtidigt så är han bara 21, så att det man kanske ska ta det sakta i backarna.
Det känns ändå lite orolig att det kan vara så att han svävar iväg lite här. Alltså att han ändå liksom, who else, skriker det. Alltså, då betyder ju det också någonstans att det har nått honom, den kritiken. Och fotbollsspelare har ju generellt sett varit väldigt noga med så här, nej men jag läser inte. Och många avskärmar sig ju generellt också väldigt mycket under mästerskap, för att det är ganska många som slidar in i DM och skriver otrevliga saker eller kommenterar en bild och så vidare. Men det här har ju uppenbarligen nått honom, att man har varit lite kritisk till han och hela Englands insats under det här mästerskapet så här långt.
Ja, nej men det tror jag. Och så här, det är ju väldigt svårt att undvika med tanke på sociala medier och så, även om man inte läser tidningarna, vilket jag tror att de flesta gör ändå. Och sen så hör de ju vad som ropas på läktaren, och när de är ute på tränare så hör de vad som ropas utanför träningsanläggningen, och det allting sipprar in, det är det helt övertygad om. Så det fattar man ju. Men sväva iväg, alltså, det är väl bara mer det här att jag har svårt för dem som anammar den här grejen som, ja men Zlatan hållit på med det i sin karriär. Jag tror att typ John Guidetti hållit på med en hel del i sin karriär, att konstruera en fiende som inte finns. Att det vill säga liksom så här, ingen trodde på mig. Ja, men jättemånga trodde på dig. Alltså det är ju, så är det ju inte i Bellinghams fall. Birmingham pensionerade hans tröja innan han fyllt 11 ungefär. Så att det är en spelare som har liksom verkligen geniförklarats oavbrutet i hela sin karriär. Och då blir det lite oklädsamt att konstruera den där bilden. Samtidigt som jag också kan förstå det här som man kan drabbas av när det blir väldigt mycket medialt tryck utifrån, att man känner sig ganska mycket ja mot världen, och att då lätta säkert på trycket för honom att göra det där målet och på det sättet han gjorde och så vidare, att det väcker någon revanschkänsla i honom att ha varit lite uträknad och kritiserad och sen gör det mot det kan man ju också förstå.
Innan vi liksom lämnar det här England, och för vi kommer få se mer av dem, de ska spela mot Schweiz, det var inne på, kanske att det här blir det här de behövde för att höja sig ytterligare, för att få ihop sitt manskap, även om du var lite kritisk eller inte trodde på det i alla fall. Mirakel sker inte på 4 dagar eller vad det är. Men jag måste ändå ta upp det här som sker i mixade zonen efteråt, för jag blir liksom lite irriterad på det som försiggår med de brittiska journalisterna, att de liksom får stå själva i ett hörn. Och idag, jag var ju lite förberedd där, för du och Linus har ju förberett mig på att så här är det liksom, de är på det här sättet. Det är inte riktigt på samma sätt på damsidan där jag vanligtvis hänger mest. Men de har alltså en person som står framför dem som gör att man inte får komma nära deras lilla klick. Och där kommer alltså Gareth Southgate, och sen är det någon mer spelare som ställer sig framför dem och liksom exklusivt pratar med de här brittiska journalisterna. Och jag förstår inte hur det här kan få pågå 2024. Det är helt otroligt. Men jag förstår att man bygger upp förtroende till vissa journalister när man träffar dem mycket och gör mycket jobb och sådär. Men det här är på en annan nivå. Därför är det också glädjande, måste jag säga. För de har ju de här små podierna, vilket också är helt skitsamma. Det är också en annan side story. Men att Trippier alltså duckar de här podierna och ställer sig liksom på sidan av och börjar prata med folk, och direkt då kommer deras pressis fram så här och rycker i honom, och han bara no, it's fine. Det, alltså jag gillar det där, för det betyder ju också någonstans att de ibland kanske vill prata men att de stoppas. En liten spaning som var så här: gud, nu händer det händer så mycket i den här mixade zonen, och allt var jag inte beredd på. Nog om detta, vi har ju faktiskt haft en annan match, den här åttondelsomgången eller vad man vill kalla det, åttondelsdagen, och Linus Pettersson, han har varit på Spanien mot Georgien och lämnar en liten rapport.
Även i Köln var en av EMs stora giganter aningen i gungning. Georgien chocktog ledningen mot Spanien i den 18:e matchminuten. Till skillnad mot engelsmännen studsade dock spanjorna tillbaka relativt snabbt och kunde till slut dansa hem en väldigt klar 4-1-seger. Därmed väntar Tyskland för dem, världsnationen Tyskland, i kvartsfinal. En hel del snackisar efter matchen, bland annat Spaniens 1-1-mål som gjordes av Rodri strax innan paus. Målet var granskades då Alvaro Morata misstänktes påverka spelet från sin offside-position. Till slut kunde dock målet godkännas till Jorgens förbundskapten Willy Sagnols stora förtret. På presskonferensen efter matchen konstaterade han att för mig var det där klart offside och målet borde inte ha godkänts. Willis Enol konstaterade också att han inte tycker att VAR används rätt som det används idag och att kanske, sa han, ska man vänta med att använda VAR tills vi vet hur det ska användas. Som ni hör så står jag på tåg mellan Köln och Düsseldorf, det är därför det piper ibland. Ytterligare snackisar från den här matchen var att kanske betydde det där 1-1 målet inte särskilt mycket. Spanien var totalt överlägsna i den här matchen rent spelmässigt och vann till exempel anfallsstatistiken med 108-13. Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente konstaterade på presskonferensen att den här matchen kunde ha slutat 8-1 och det hade varit ganska normalt, och det får man faktiskt hålla med om. Två av de största spelarna som glänste allra mest i den här matchen för Spaniens sida var Nico Williams och Lamine Yamal. Liten snackis efteråt att de precis kort efter slutsignalen, när de hade avgjort den här matchen, tävlade i sten, sax, påse. Det såg ut som Nico Williams vann, och som jag tolkar efteråt efter att ha pratat med lite spanska journalister som lyckades överhöra såklart då vad både Williams och Yamal sa när de var ute i den mixade zonen, så ska sten, sax, påse-tävlingen ha handlat om vem som skulle få dricka vatten först från den vattenflaskan som de två skulle dela på. Ja, så kan man också tävla i efter en seger i en EM-åttondelsfinal. En sista snackis också som vi ska plocka med här ifrån Köln var att det kastades in en sko, en högersko tyckte jag mig se att det var under matchen. Vi har ju sett mängder av inkastade ölglas under den här turneringen. Nu var det alltså en sko som kastades in i Unai Simons, den spanska målvaktens, straffområde. Det finns rätt roliga bilder på när han plockar upp skon och sular iväg den ut mot långsidelinjen. Såklart inte någonting som vi vill se på fotbollsarenan. Dock kan jag känna lite sympati med den georgiska supporten, som jag antar det var eftersom det var från den kortsidan skon kom, som fick hoppa hem i Köln-natten med bara en vänstersko. Det regnade nämligen här ikväll i Köln och det var faktiskt lite småkyligt. Som tur är har jag båda skorna på mig, står nu på tåg alltså mellan Köln och Düsseldorf när jag lämnar den här rapporten, och imorgon väntar nya matcher, då tar vi nya tag.
Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet. Medicinsk viktnedgång hos Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina behov. Läs mer på supernormal.health.
Har du ätit en burgare som är big på riktigt? Prova Big Classic hos Sveriges godaste burgare. En stor klassiker med dubbelt upp av saftigt svensk nötkött och dubbelt upp av cheddar. Beställ i Max-appen och lägg kanske till en dipp eller två. Välkommen till Max.
Det där var alltså Linus lilla rapport som såg den här matchen på plats. Men du såg den ju ändå framför tvn och han bildade dig andra intryck, antar jag, än vad du har fått tidigare under mästerskapet. Du har ju sett oerhört mycket matcher på plats, men inte liksom suttit i soffan och betraktat det på det här sättet. Vad känner du?
Nej, Spanien är fortfarande det bästa laget i turneringen, tycker jag. Nu har ju många av lagen som är väldigt bra har ju inte mött de andra storlagen ännu. Även om Spanien ganska till stora delar körde över Italien, så har vi fått lära oss i det här mästerskapet att Italien inte ska misstolkas som ett stort lag kanske just nu. Nej, men de gör ju en skrämmande bra insats igen på många sätt. De skjuter ju fler skott i den här matchen mot Jorgen än vad England gjort under hela mästerskapet på mål, tror jag. De träffar mål fler gånger. Jag har ju fyra, har ju bud på fyra till kanske. Och jag såg att De La Fuente, deras förbundskapten, var ute och sa efteråt att Jorgen skjuter faktiskt inte ett skott på mål. De gör ett självmål Spanien i början. Och att ett normalt resultat i den här matchen hade varit ungefär 8-1. Och det är bara hålla med honom. Att ett normalt resultat i den här matchen är 8-1. Att det pågår en 10 minuter till, så tror jag Spanien gör 3 målet till nästan. För att till slut är Jorgen så slut. De orkar ju liksom inte. Och Jorgens liksom saga är ju osannolik som den är. Det fanns ju ingenting i den här matchen, eller inför den här matchen, som skulle gå och hålla emot dem. Men de förlorade den, och hur de än förlorade den spelade ingen roll. För att de tog sig till EM och att de tog sig vidare ur gruppen, och att de bjöd på så mycket underhållning och spelade med så stort mod, och så många spelare som klarade av att flytta upp på den här scenen, har ju varit häftigt i sig. Men det man ska ta med sig från den här matchen är att matchen mellan Tyskland och Spanien kommer bli ruggig. Därför att det finns bra omställningsspelare i Tyskland som kommer kunna hota det här spanska, utsätta det spanska försvaret för någonting vi inte har sett ännu. Men Spanien med bollen är det bästa laget i turneringen, därför de kan hota både vertikalt och hålla den i sidled när de behöver. De har ju lagt sig till nu med liksom egenskaper som spanska landslag inte riktigt haft förut. Det är när du hade liksom laget som vann EM 2012 till exempel med Iniesta och David Silva som yttrar och Fabregas som falsk nia. Det här är ett mycket mer direkt lag nu med två hypersnabba yttrar i Williams och Jamal och en ganska dynamisk nia i Morata. Ett mittfält som spelar med mer fys också än vad det mittfältet var där då. Så att det blir oerhört fascinerande att se matchen Spanien mot Tyskland tycker jag.
Mm, den spelas ju på fredag. Tidig match är dessutom. Vi har ju matcher kvar ikväll. Frankrike mot Belgien och Portugal-Slovenien. Då ska det också vaskas fram lite kvartsfinallag. Det blir spännande hörni. På återseende.
Lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.